välkommen till podden Känslostark med mig Charlotta Lagerberg Thunes. Idag sänder vi avsnitt 3 som kommer belysa orkidébarn och sårbarhet. Avsnittet sponsras av Rhapsodyn, ekologisk hudvård baserad på rapsolja. Idag samtalar jag om vad ett orkidébarn är för något och möter vidare skådespelaren, musikern och musikläraren Tobias Edvardsson i ett samtal kring sårbarhet. Vi möttes en gång i trion David, Tobias och Lotta och skapade planer för barnteater kring känslor tillsammans med min sagofigur Poppe. Och många sånger blev det. Och de där känslosångerna finner du på Soundcloud om du vill lyssna och använda dem. Tyvärr blev det ingen barnteater, men barnen på skolor och förskolor leker teater och gestaltar tillsammans med Poppe och hans vänner. Livet kom emellan, men vänskapen bestod. Tobias har arbetat mycket med barn och pedagogik och barn och barnteater och barn och kultur och integration. Och där teater, kultur och känslor som redskap har skapat spännande dynamiska möten, tänker jag. Sårbarhet och kanske manlig sårbarhet tycker jag är jätteintressant. Idag möts vi på ett café i centrala Göteborg. Där vi suttit många gånger i vår kreativa trio som vi skojsamt brukar kalla för Magnus, Brasse och Eva. Och nu sitter vi här igen i en ganska autentisk miljö i sålet och slamret för att samtala om sårbarhet. Vad är det egentligen? Men först kommer mitt intro här om vad ett orkidébarn är. Ett litet orkidébarn föds med 3 extra sårbarhetsgener. Med ett känsligt nervsystem tar de in allt på ett djupare plan och djupare nivå som man behöver bearbeta därför på ett djupare plan. Det är ett medfött personlighetsdrag där en del barn föds med musiktalang, på samma sätt föds andra med en känslotalang. Varför just högkänsliga barn kallas för orkidébarn beror förstås på att orkidéer behöver extra näring för att växa och må bra. Därför brukar jag beskriva det som en blomma som lever i ett växthus. Där fönstret strålar in med ljus till blomman. Där vatten släcker törsten och där omvårdnaden finns. Man plockar bort vissna blad och låter blomman växa, spira och må bra. Men kastar man ut den på marken i hagel, rusk och regn, snö och bitter kyla, så slokar den. Med andra ord, orkidébarnen är inte tåliga på samma sätt som maskrosbarnen är. 1 av 5 föds högkänslig, vilket är ett personlighetsdrag. Även djur kan vara högkänsliga. Ibland har jag stött på föräldrar som är förtvivlade, där skolan har börjat diagnosera, där allt dras åt fel håll, där man möts av oförstående, där barnets kreativitet har blivit barnslig och infantil, där kliande lappar och grova kläder sägs vara Asperger, där känsligheten och det inre livet där barnet fantiserat så stort blivit kallad drama queen, den förödande ljudnivån, stöket i omklädningsrummet på gymnastiken, där orkidébarnet önskat sig dra sig undan till en mörk och tyst plats, biblioteket. Plötsligt hör barnen: här får du inte sitta, alla barn ska vara ute på rasten. Barnet kanske blir skrämd, isolerar sig, låser in sig på toaletten istället. Att ta in 60 gånger mer från 5 olika sinnen skapar en ofantlig trötthet för barnet som i vissa fall kan bli till överstimulering i orkidébarnets känsliga nervsystem. Att vara samvetsgrann och bära andras känslor för stort för den som är liten kan tynga ner en sensitiv själ. Ser vi det? Vem frågar barnet? Vem lyssnar aktivt? Missar vi något här? Det kanske knyter sig i magen på det lilla orkidébarnet som tänker på vad vännen Olle berättat i hemlighet. Hur ska jag hjälpa Olle nu? Det lilla orkidébarnet som ofta är väldigt anpassningsbar. Som kanske inte syns på grund av att de inte är så utåtagerande. Smärtnerver kan se olika ut och för den som är högkänsligt orkidébarn kan det skapa rädsla inför olika dilemman. För mig var det sprutan i skolan. Den skrämde mig så svårt och jag skämde så. Knöt allt inombords tills jag svimmade av nervositet hos skolsköterskan. Och än värre blev det när vi på biologin skulle sticka varandra i fingret. Jag sprang rakt ut. Och när det gäller ljud och ljuskänslighet så är vi olika. En del barn struntar i bamba. De blir trötta och hungriga och får ont i magen. Men de orkar helt enkelt inte med slamret, dofterna, ljuset, ljudet, trängseln och stöket. När en vuxen skäller så kan orkidébarn bli rädda och gå undan och slokar. Barn tål det på olika sätt också. Och trots sitt empatiska medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa, begåvade och djupsinniga sätt känner sig allt för många orkidébarn sig ensamma, annorlunda, onormala och konstiga. Och kanske har de hört det, fått etiketterna på sig. Så börjar alla dessa begåvningar som barnet föds med ses som ett hinder. Etiketterna börjar fastna på det mjuka skinnet utan elefanthud. Glaskorsetten blir skör från glåpord. Man blir känslig. Man får höra att man är känslig. Gråt inte för allt. Älta inte. Var inte så långsam. Och resultatet blir alltid. Det beror förstås på att hon är så känslig. Man använder det som en ursäkt. En sån vacker, fin gåva. För vad vore vi utan våra känslor? Känslor är ju världens bästa kompass som kan vägleda. Så hur var det nu med det här med näring och omvårdnad, bekräftelse och förståelse? Att lyssna och stanna upp och verkligen förstå på djupet. Jag menar att ömtåligheten behöver inte bli så ömtålig då. När de med gröna fingrar som pysslar om, tar sig tid, backar upp och lyssnar. När vi skapar de här trygga förhållandena runt omkring orkidébarnen så skapar vi ju orkidébarn som mår bra. De börjar använda sina talanger väl. Svenska forskaren Bruce Ellis skapade orkidéhypotesen som går ut på att inom psykiatrisk forskning har man kunnat utforska och se att orkidébarn är betydligt mer känsliga för psykiska och fysiska besvär än vad till exempel maskrosbarnen är. Men om orkidébarnen växer upp i trygga förhållanden då kan de till och med må bättre, ännu bättre än vad andra barn gör. Det är därför jag brinner att samtala om det här om orkidébarnen. Eftersom vi kan göra så otroligt stor skillnad här. För om vi ger barnen rätt förutsättningar som de får med sig i livet så mår de ju bra. Men med en svår traumatisk barndom och den här genvarianten ökar risken för orkidébarnet att drabbas av psykiatriska problem som depression, ADHD, utåtagerande beteenden, ångest och så vidare. ...2003 kom en studie, sårbarhetsteorin, med genen 5-HTT. Och den styr omsättningen av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Den har en ökad risk för depression, men bara om det utsätts för stressade livshändelser. Alltså miljö och genen går hand i hand. Med andra ord är man inte dömd till en psykiatrisk problematik bara för att man har en viss genvariant, är född högkänslig och är ett orkidébarn. Man löper större risk, men samhället, föräldrar, vårdnadshavare, vänner, skola kan göra skillnad. Så ge dessa fina orkidébarn rätt näring, omvårdnad och omsorg för att blomma. Ytterligare en sak. Om man är bärare av sårbarhetsgener och är extra känslig för de här påfrestningarna, så gäller det också mottagligheten av positiva händelser. Så alltså, orkidébarn drar igång sitt känsliga nervsystem på negativa och positiva händelser. Så låt barnet skippa stökiga barnkalas om de inte vill. Låt barnet välja efter barnets önskemål. Kanske behöver de ett mindre kalas, lugnare aktiviteter, mer vila, mer återhämtning. I vårt uppskruvade tempo är det sannolikt en utmaning för oss alla. Orkidébarnen presterar sämre med lärare eller föräldrar hängandes över axeln när någon tittar på. Att springa på tid kan stressa. Att göra saker på kort tid kan stressa. Oljud kan få dem att må dåligt. Att göra många saker samtidigt kan skapa irritation. Alla barn och vuxna är förstås olika. Och jag stoppar här, åtminstone nu. Jag kommer komma tillbaka i ett annat program om högkänslighet. Men nu vill jag samtala med Tobbe om hans syn på sårbarhet. Prata här igen då om sårbarhet, Tobias.
Ja, och då tänker ju du just på den manliga sårbarheten.
Ja, men jag tycker den är intressant.
Ja, det är den, för att vi vet inte så mycket om den.
Nej, precis.
Eller hur?
Nej, precis. Och den finns ju.
Ja, för att ofta så hamnar man ju i samtal som handlar om den kvinnliga sårbarheten. Men jag tror att vi män är ju lite hemliga med vår egen sårbarhet.
Du ser det som hemlighet.
Det handlar ju om en utsatthet i och med det att man kanske då blottar sig. Och det är det man inte kanske riktigt har fått göra. Och nu tänker jag norm.
Ja,
nu tänker jag
norm.
Utifrån att vi... ändå föds in i ett normsystem kring de här frågorna som rör våra känslor, vårt känsloliv.
Mm.
Och där är det så att vi män, vi förväntas inte prata om våra känslor.
Men har du något sånt där minne från när du var barn? Lite som det här som när jag tog med min son på fotboll och jag hörde pappa som skulle kriga. Jag tänkte, nej men det här går inte så. Har du något sånt minne liksom från skoltiden eller från när du är mindre? Liksom just det här när du har känt det där, att man håller tillbaka tårar eller att någon har kanske skammat. För det finns ju ofta, kommer man ju ihåg sådana saker. Där
ja,
man har någon
absolut.
Gång, gråt inte eller skärp till det nu eller sådär.
Ja, men absolut så. Från min egen barn. Men jag kan bara tycka, jag som jobbar med barn och har gjort det länge. Upplever ju det här väldigt tydligt att... nej, men att killar inte... Man får inte visa känslor på samma sätt som man får göra som tjej.
Nu är ju du flickpappa då.
Ja, tänker, ja. Jag har tre döttrar.
Och det är ju också speciellt hur man formas i det. Har det gjort att du har kunnat vara mer sårbar, tror du, än om du haft tre pojkar? Att du har kunnat... Tror att det har påverkat på något sätt?
Ja, men det kanske har gjort lite grann. Å andra sidan, om jag nu hade haft... söner eller någon son, då hade jag ju andra sidan kunnat kanske spegla mig i sonens känsloregister och kanske också fått utveckla det. Men jag har nog i min egen livsresa och mina egna upplevelser och bara att vara sårbar, så har ju jag ju fått göra upp med det senare i livet. Jag har ju ändå, jag är 54 år nu och de senaste 10 åren så har jag ju jobbat jättemycket med detta i mig själv.
Vad tänker du teatern när du har jobbat med barn och teater?
Ja.
Där har ju barnen fått möta väldigt mycket känslor, för det är det ju när man sitter
på absolut.
Man sätter ord.
Men jag tror för min egen personliga del så har jag nog inte riktigt förstått att jag har varit så hämmad som jag varit.
Nej, det är intressant.
Trots att jag ändå har jobbat med kultur där man får ju uttryck för känslor och så har jag inte... Jag har varit så låst och så hämmad i mitt känsloregister. Så att den uppgörelsen kom långt senare i mitt liv.
Det är ju väldigt otroligt, vore intressant och hemskt.
Ja, men samtidigt kan jag tänka mig, om jag nu inte hade haft kulturen så kanske det aldrig hade kommit.
Nej, precis.
Så kan man kan ju vända på det. Och jag brukar tänka att varje människas resa när det gäller just att få tillgång till hela sig själv, så att säga. Med allt vad det innebär av både mörker och ljus. Och att tillåta sig att känna aggressivitet och ilska och sorg och allt vad det nu är. Det är ju ett arbete som varje människa ska göra. Och jag tror att, eller jag är helt övertygad om att det finns människor som aldrig hamnar där ens.
Absolut.
Om vi nu pratar om män,
absolut,
så hamnar män kanske aldrig där. De går igenom ett helt liv och de dör. Faktiskt, innan de ens har börjat skrapa på den.
Sorgligt.
Det är otroligt sorgligt. Alltså det är ju förödande, skulle jag vilja säga. Och inte bara för personen i sig, utan för alla runt omkring den personen. Och det här tror jag att vi alla kan identifiera oss med, eller se, eller ha kanske upplevt i medberoende sammanhang och så, i ens egen familj eller bland vänner eller så. Men den för grejen med sårbarhet, tänker jag, är ju i alla fall så som jag upplever det, att när man vågar visa sin egen sårbarhet, och framförallt det bygger ju på att det finns någon som kan ta emot den sårbarheten. Det måste finnas en mottagare. För finns det inte det, då kan det ju bli väldigt skrämmande och svårt. Så att det är ju jätteviktigt att man vågar ta hjälp av någon annan. Av någon professionell person eller någon vän eller någon relation man är i. Och då måste den mottagaren vara öppen för det. För annars så blir det svårt att våga vara sårbar. Men om man väl lyckas med det, då blir ju livet så otroligt mycket vackrare. Och det är ju det som blir den stora vinsten. Att våga vara sårbar och ha någon som tar emot det. Då får man ju så otroligt mycket tillbaks.
Men sen är det också, jag tänker på två saker. Jag träffar ibland de här sårbara männen när jag har varit ute och signerat mina böcker. Och då var det en kille som sa, hur ser jag ser ut? Jag ser jättematcho ut. Jag är muskelknutter liksom.
Ja, han har en yta liksom.
Men det känns som att det skär knivar genom mig varje dag. Och folk tar inte mig på allvar, för man ser bara mitt yttre. Det där är ju en aspekt. Sen var det en annan kille som var superhögkänslig och som hade pappa som hade också varit högkänslig, men hade då, som du berättade innan, inte velat skrapa på ytan, utan han hade då självmedicinerat alkohol. Och han ville inte hamna i, för att han kände att han hade småbarn och själv började känna den här, att han tyckte det var jobbigt med sociala sammanhang. Han var introvert och högkänslig. Och sen ville inte hans fru heller, hon ville inte riktigt se den här sidan och sådana. För hon var med på signeringen och han köpte min bok fort och så. Och jag kände det, och hon förstod, hon ska läsa boken, så din fru ska läsa den. Och han skrev till mig efteråt att det var så skönt, för att han kände igen sig mycket i den här känslan jag beskriver om Lord. Så tänker jag att just det här hur vi fostrar våra barn.
Ah.
jag då som har både en flicka och en pojk, och det här man möter i förskolan, i skolan och förväntningarna. För vi pratar att man kommit så långt i det, men ibland kan jag känna att inte har, alltid har gjort det. Att det ändå är någonstans med små pojkar så kommer de till något stadie där de tycker att det, de ska inte gråta. Alltså det är någonstans på vägen när jag berättar med fotbollsplanen.
Men jag tycker det är så uppenbart tycker jag att det här är ju någonting som man måste träna på faktiskt. Alltså det här måste man måste uppmuntra och träna på det. Och som förälder, eller förälder, både om man är mamma eller pappa eller ja, föräldern behöver hjälpa barnet. Om vi nu tänker utifrån den toxiska maskuliniteten då. Mm. För det är superviktigt att vi som föräldrar kan stötta pojken. Mm. Vi måste stötta våra pojkar i det här och hjälpa dem att få uttrycka känslor. Oavsett vad det är för känsla, och inte skambelägga dem och inte säga att de inte får liksom.
Nej, för det tror jag det, jag tänker lite grann det här med machokultur, att vara macho. Man kanske inte ens vill vara macho, man kanske bara, förstår du?
Ja, vi är ju olika.
Glad, eller man kanske vill göra brorsan glad, men sådär. Och så tänker jag lite grann, men vad är det, för jag tycker ju att manlighet är att våga visa sig sårbar. Det tycker jag är manligt.
Och sårbarheten, återigen, vad handlar egentligen sårbarheten om? Den handlar ju om att man faktiskt ska få vara en hel människa. Man ska inte bara vara på ett sätt. Man kan vara på många olika sätt. Ja, jag kan vara tuff och stark också. Alltså tuff utifrån att tåla saker. Jo, visst kan jag det. Men jag kan också få tillåta mig att vara skör och liten. För att det ingår i att vara människa. Oavsett om man är kille eller tjej eller hen eller den. Alltså vi är komplexa vi människor oavsett genus helt enkelt. Men där är det ju ett jättestort problem helt enkelt. Att vi män förväntas inte vara på det sättet. Och det är för få förebilder också.
Charlie Gustafsson väldigt mycket.
Men alltså det finns förebilder, självklart gör det. Men man skulle liksom börja, man behöver ta upp det, man behöver visa det tydligare, man behöver, ja alltså
Charlie Gustafsson, skådespelaren, var ju som Katrin Sundberg någon gång. Och han pratade jättemycket om det. Jag vet inte hur gammal han är. Nu är han 30 kanske. Ja. Han pratade om det, för han spelade mycket fotboll och sådär. Och var skådespelare. Och han tyckte att det var jättebesvärligt. Att han inte hade några förebilder som var mjuka. Han pratade jättemycket om det.
Ja, för att har man inga förebilder. Ja, men då, hur ska man göra då? Man behöver höra, man behöver se andra som är äldre än själv. Bana väg. Det är ju jätteviktigt.
Tror du att den ser olika ut, sårbarheten för män och kvinnor, eller om man är hen eller den? Men tror du att den ser olika ut? Eller tror du att det är samma rakt över? Att vi inte är så olika egentligen? Du sa någonting att den är hemlig för kvinnor eller för män, att den är hemlig.
Men det kan ju men hemligt på så sätt att många, om man ska generalisera, att vi män då, om vi ska prata om oss män, vi är hemliga för att vi vågar helt enkelt inte visa oss för dem vi är på riktigt. Och det är ju, jag hör ju konstigt det låter, det är ju helt knäppt liksom, att vi inte tillåter oss att få vara helt och hållet. För att vi är rädda, tror jag då, att om vi visar oss sårbara, om vi visar oss sköra, ynkliga, små så att säga, att vi visar liksom barnet i oss, då är vi rädda för att det ska få konsekvenser på något sätt. Och då är frågan, vad får det för konsekvens? Vad blir följden av att man visar sig sårbar?
Den är intressant.
Frågan, den blir ju lite hängande i luften. Ja. För att norm, det är ju liksom ett gemensamt normsystem vi har. Mm. För att jag tänker, jag menar inte att vi ska liksom prata om något, att det är någon sorts könskrig här, men ibland kan det bli lite grann sådär att kvinnor gillar ju de där männen som är lite, när man är liksom det här med alfa och alltså att man ska vara lite, ja men den där mannen som är lite grov och det är liksom wow. Alltså det har ju funnits såna.
Och jag tänker tvärtom att män som bejakar sin kvinnliga sida älskar ju kvinnor och är mycket lättare att leva med.
Jo, men jag tänker att det är lite det där, ja, nu kanske jag går in på lite djupt vatten här, men jag menar, om man nu ska tänka madonnan och horan då, ja, som liksom kvinnan då, ja, som blir så här ytterlig, ja, antingen är man madonnan eller så är man horan, mm, och i den manliga världen då, ja, då är ju vi antingen liksom alfahannen, mm, den där machopersonen, mm, grov, mm, stark, mm, maskulin, mycket testosteron, mm, eller så är vi någon sorts bara velour liksom. Alltså bara mjukt. Vem har sagt att det är så? Nej, liksom? Jag kan tänka mig, man kan väl vara hela den skalan. Ja, precis som en kvinna kan få tillåta sig att vara både, ja, jag tycker inte att en kvinna ska vara en hora. Jag menar inte så. Och behöver inte vara en madonna. Jag menar bara att vi är komplexa. Vi är rika, jag tänker. Vi bär på en rikedom.
Ja, men så är det.
Och det gäller både kvinnor och män. Och vi ska tillåta oss att få bejaka alla våra sidor. Mm. Och om vi kallar det för sårbarhet eller om vi kallar det för en rikedom eller en mångfald eller en solfjäder liksom. Det, man kan rubricera det på olika sätt, men där tror jag tyvärr att vi män har en lång väg att gå. Vi har det och vi behöver hjälp med det och vi behöver liksom stöd. Och jag menar inte att vi inte är kapabla, för det tror jag att vi är. Men det är återigen normen som sätter krokben för oss.
Men det är ju, vi sminkar ju över ganska mycket, mm, idag tycker jag. Alltså vi visar upp våra bästa sidor i sociala medier och allt det här. Det är ju, det är som du säger, man tar ju en väldigt risk. Det här när man, mm, vågar vara så sårbar, för man vet inte vad som ska hända eller sådär. Men samtidigt är ju också det som får oss att våga leva helhjärtat.
Ja.
Som får, vi får mer tillhörighet, vi får mer kreativitet, mer kärlek. Allting ger ju ett smörgåsbord av positiva saker.
Mm.
Men ändå är vi väldigt rädda.
Jo. Men då kommer jag faktiskt att tänka på nu, när vi har backat lite och säga att jo, men det finns förebilder. Och jag tänker att de yngre, mm, de banar väg i det här faktiskt. Mm. Om man tänker en sån här till synes ytlig företeelse då, som Melodifestivalen är, Mellon. Där har det ändå pågått under några år nu, eller egentligen ganska länge. Där det faktiskt sker ett experimenterande kring detta med norm. Vem är förebild och hur ser en förebild ut och hur får man vara? Jag tänker på, oj nu står det still här, nej men Wahlgren, Benjamin till exempel, som är liksom både maskulin och alltså han kan ju vara liksom en lite så androgyn i sin uppenbarelse, både man och kvinna, om man nu ska tänka stereotyp. Han kan färdas där och vara både mjuk och tuff på samma gång.
Han har ju haft jättejobbigt.
Ja.
Han har ju verkligen fått lida för det också.
Ja,
för
absolut. Jo, men han har modet,
ja,
att ändå sticka ut.
Ja,
för att han har stöd från dem runt omkring honom. Ja. Han har sin familj och han har vänner som stöttar honom, ja, i det. För återigen, man behöver stöd. Man behöver känna att det finns andra som kan, mm, hjälpa en i det.
Mm.
Och då vågar han komma ut på det sättet. Och det är otroligt modigt.
Mm.
Och det banar ju väg för de yngre.
Mm.
För att det är de vi måste, mm, tänka att det är de som ändå ska ta vid. Vi som är äldre, ja, vi jobbar på så gott vi kan. Men vi är så formade av normen, så det är svårare för oss att helt enkelt förändra oss. Men om man tänker då de yngre, och även hans kompis då som jag tänker på, och vad heter han då, som också var med Boys with Emotions, en låt som de är för några år sedan. Han heter Felix Sandman.
Benjamin, tänker du
bra? Ja, Felix Sandman när, mm, han sjöng sin låt Boys with Emotions.
Mm.
Det blev ju också ganska mycket snack kring det där. Vadå Boys with Emotions? Ja, men det är ju så, mm, det är ju där det är liksom. Mm. Att pojkar måste få visa känslor. Mm. Ja, men det är ju det här som du har jobbat med.
Ja,
jag har ju det. Jo, men jag, alltså det är ju så att,
ja,
alltså, det behövs sägas, det behövs visas, det behöver finnas män som banar väg för detta och våga visa sig helt enkelt.
Mm. Ja, men det,
helt och hållet.
Thorsten Flinck pratar ju om det också kring skådespeleri. För han är helt orädd för det. Han är väldigt, känner sig väldigt trygg i sin manlighet, att han kan bejaka sina kvinnliga sidor och ja. Han har inga problem alls. Men han pratar ju om den här machokulturen som finns även inom skådespelare.
Ja, herregud, jättemycket så.
Och hur rädda de är och sådär. Och ja. De man kände som ville lika med dockor, men inte vågade det och sådär.
Nej, men jag tänker inom teatern och skådespeleriet, där är det ju också, alltså teatern är ju en spegling av verkligheten. Så att när det skapas dramatik och då är ju det en spegling. Mm. Det är en spegling om hur vi är normen igen liksom. Och då frodas ju såna här extremer. Ja, men det finns ju mängder av exempel på detta, men jag vill ändå vara hoppfull i detta och tro på en förändring, att den manliga sårbarheten kommer att få en större plats och den behöver inte bli så stigmatiserad. Det är ju det som är grejen, att säga att ja, vi män, vi är också komplexa, ja, vi män, vi är också känsliga och vi får ge uttryck för vår känslighet utan att vi ska ifrågasättas för det, utan den finns där, precis som ja, alltså vi, det är ingen skillnad.
Men jag har ett exempel till här. Jag vet inte om hon heter Brené Brown eller Brené Brown, men hon har skrivit den här Modet att vara sårbar. Hon berättade efter föreläsningen i Amerika så hade en man kommit fram till henne och sagt, för hon pratar ju väldigt mycket om det här med skam och kvinnor och kvinnlig sårbarhet. Men då var det en man som kom fram och sa så här: ni kvinnor, ni pratar om att ni älskar män och sårbarhet. Jag har en fru, jag har två döttrar. Och när jag visar sårbarhet så möts jag med förakt från avskyr, sa han till henne.
Jätteintressant tycker jag. För att jag har ju levt ett långt äktenskap och jag har ju tre döttrar och jag kan faktiskt känna igen mig lite i det. Jag kan känna igen mig lite i det, för att jag tror att återigen det med roll och norm och så, att är man i en familjesituation, då förväntas man som man vara den där trygga, stabila personen. Och på många sätt så krävs ju det också av en, att man ska vara det. Alltså att man har...
Hur menar du krävs?
Jo, men det krävs för att familjestrukturen ska kunna upprätthållas. Och jag menar inte att det måste vara så.
Nej.
Men jag menar att då måste det finnas en tolerans. Mm. Det måste finnas en tolerans gentemot alla de människorna som ingår i en familj. Mm. Att vi får vara sårbara. Och då menar inte jag att sårbarheten behöver göra sig så drastiska uttryck. Det behöver inte vara att man slänger sig ner på golvet och bryter ihop.
Nej.
Liksom.
Nej,
men att man får ge uttryck för att just nu mår jag inte bra. Just nu är jag ledsen. För att det har hänt saker. Och då pratar jag utifrån det manliga perspektivet igen. Och ger jag uttryck för en sån stark känsla att jag är väldigt påverkad just nu av saker som händer i mitt liv. Så jag orkar inte riktigt vara den där starka, trygga personen. Då behöver det finnas en mottagare.
Ja,
i form av faktiskt kanske både barn och den andra vuxna i rummet.
Mm.
Som kan ta emot det på ett bra sätt. Så jag förstår den här mannen att han kan ge uttryck för en sån känsla.
Mm.
För då är det återigen att det här är ju också medberoende, eller hur Lotta?
Ja,
det här handlar ju om medberoende.
Ja.
Och det handlar om hur ska vi ta hand om det då på ett bra sätt?
Mm. Jag frågar ju män. Jag gjorde ju en usel föreläsning. Jag trodde det skulle vara unga socialpedagoger. Men det var ju PRO då. Och gjorde mig väldigt nervös. Och då var det en journalist som sa, om du blir nervös på föreläsningen så ställ frågor till publiken.
Mm.
Och då sa jag det. Jag är väldigt intresserad av det här med manlig sårbarhet. Men de var ju 80 plus. Så det satt ju liksom 100 män så här.
Ja.
Och ingen som sa något.
Nej,
det var en kvinna som redde upp situationen där faktiskt. Det kom ett exempel. Men,
ja.
Nej, men jag tänker lite det här att du träffar ju så mycket ungdomar och barn. Du träffar ju... i alla möjliga sammanhang får man säga att du gör. Och då tänker jag att där är det så bra att de möter dig. Det är ju så bra att de möter dig som kan det här. Du som har jobbat med det mycket och som har...
Ja, som håller med på själv. Med det nu.
Ja, det
så är det ju. Jo, men det är bra på det sättet. Men, eller ja, det är bra. Och jag försöker att... jag försöker att se alla barnen, oavsett vilket barn det är, att de ska få vara hela människor. Men det är inte så lätt ju. Just i mitt yrke, just nu jobbar jag mest som musiklärare, och då jag träffar jättemånga barn varje vecka, och jag skulle egentligen vilja ge varje barn mer tid liksom. Träffa varje barn mer och prata om sådana här saker, för det, ja, barnen är ju de som ska ta vid, och utifrån att vara pojke då, eller blivande man, att ge dem möjlighet att få uttrycka sig.
Kreativiteten är ju väldigt bra, ja, att ge till barn. Absolut. Att säga det här med att om man känner sig sårbar, att man kan få väldigt mycket utlopp i att skriva eller
absolut, kunga, spela. Ja, det är absolut en väg. Ja, det är det. Många gånger så möter jag ju barns aggressivitet just eftersom jag har ett ämne då i musiken där man som kan ge upphov till känslouttryck, och då kan just ilska och aggressivitet komma ut. Jag märker det så tydligt på barnen att de bär på mycket ilska, och det kan ju vara häftigt då att få ge uttryck för det, och andra känslor också givetvis.
Ilskan är intressant, för att jag som kvinna, folk tycker inte om när jag är arg. Det har varit min att det har jag väldigt, jag har svårt för den känslan.
Ja.
Just att folk tycker inte om när jag är arg. Jag kan märka att det är en sån där känsla som jag.
Just det.
Säger,
ja, men den, där kopplas ju skammen på, ja, omedelbart.
Ja.
Och där är ju återigen, om man tänker på den manliga sårbarheten, så är ju det är ju liksom fult att vara arg. Alltså man får inte skrika, man får inte liksom brusa upp och vara aggressiv, för det är liksom, då förknippas det med våld oftast. Men jag tänker att människor som blir hämmade i sin aggressivitet, de blir ju farliga, tänker jag, för att då byggs det upp en kanske en helt okontrollerad aggressivitet som kanske ger upphov just till fysiskt våld, och det är ju förödande för både för alla i den personens omgivning såklart, men även för personen själv som kanske kan hamna i ett läge där man skadar andra människor. Har vi sett det eller?
Ja,
det händer ju hela tiden liksom, och det, jag tänker det, ja, det är mycket här märker vi ju när vi pratar om det här nu.
Men har du några bra konkreta liksom, tips om man är den här personen som känner sig väldigt hemma, oavsett ålder, om man är man och känner att man har en sårbarhet, men man kommer inte åt det. Man kan ju vara nedkyld, man kan ju vara fryst.
Nej, men jag tror nyckeln är att...
Vad är nyckeln?
Jo, men nyckeln är att man får be om hjälp. Det är nyckeln, att man får det. Man får det, alltså inför sig själv. Och bara det steget är viktigt att ta, liksom, att man själv bestämmer sig för att jag måste söka hjälp. Jag behöver hjälp, jag klarar inte det här själv.
Nej.
Och det är inte den personens fel, för att det är så vi är fostrade. Det är så normen ser ut. Och då krävs det jättemycket mod att våga ta det steget. Och nu blir jag rörd bara för att prata om det, för att det... Ja, men det är ett stort steg att ta liksom, att erkänna inför sig själv att jag behöver hjälp med det här. Jag får gå till någon. Jag tror att ändå det bästa är att faktiskt ta professionell hjälp. För någon som har det här som yrke, en psykolog, en kurator, en präst, ja, vad det nu är för människa som kan människor, som har kontakt med, ja, med människans psyke helt enkelt. Om man vågar öppna sig för en sån person, så tror jag att det kanske kommer vara väldigt jobbigt. Det kan vara väldigt jobbigt, men i förlängningen så är det värt det. Alla dagar i veckan. Man kanske inte skördar direkt. Det kommer ta lite tid. Och det kanske kommer ta lång tid. Det kanske tar 10 år.
De som slår eller som har hamnat i det här att man inte kan prata, man har gått över till boll eller så. Jag hör ju också, jobbar de jättemycket nu med, inte bara med den som blir utsatt utan även med männen som slår.
Ja.
Och då har de ju sett för att ge dem ett språk och sätta ord och så. Och det, jag tänker att det finns ju många sådana goda krafter.
Mm.
Och just det här också med att jag tycker ju att yngre generationen får med det här att man pratar om svåra saker. Sånt som bara vi inte pratar om, tycker jag att är mycket mer lättare idag, att det händer saker.
Ja, men det sker en förändring. Absolut.
Det gör det.
Absolut.
Precis,
jo, men det gör det. Ja.
Det gör det.
Det känns hoppfullt, verkligen.
Men om du ska se tillbaka på dig själv, skulle du önska att du tog tag i det tidigare? Att du känner du någon sån känsla? Att du,
jo, men det gör jag. Ibland gör jag det. Ja, men absolut. Att jag önskar att någon kanske hade sagt mig, Tobias, jag tror du behöver hjälp med det här. Någon som hade genomskådat mig och min, för jag hade en fasad, eller jag hade ett skal, absolut, där jag inte tillät mig själv att känna fullt ut. Och det är klart att jag sörjer det ibland så där, men samtidigt så är jag också väldigt tacksam för att jag ändå som sagt var, tog ett steg och vågade helt enkelt söka hjälp. Man kan säga att jag fick hjälp. Det var ändå en person som banade väg för detta i mig. Och jag är väldigt tacksam för att den personen uppmanade mig eller uppmuntrade mig att faktiskt söka hjälp. Mm. Det var ju jättebra gjort. Och så som mitt liv är nu, så har jag ju en relation med en person som, på tal om det här med sårbarhet, det är en hon, och hon är väldigt uppmuntrande när det gäller att bekräfta alla mina sidor.
Så hon blir inte rädd när du
Nej,
är sårbar?
Nej, tvärtom. Hon brukar ofta säga, jag gillar när du, jag tycker om när du, alltså när jag ger uttryck för kanske mörkare tankar, eller när jag tvivlar, eller när jag är arg eller ledsen, eller vad det nu än är för känsla, så säger hon bara, ja, kör på liksom.
Hon blir inte rädd.
Nej, tvärtom. Hon blir liksom, hon vill ha mer av det. Ja, och det är ju väldigt fint.
Men det är ju jättefint.
Ja, men det är ju helt otroligt att få möta en sån människa. Det är ju, och jag vet att alla kanske inte har den innesten då, att få ha en sån relation, men jag tror man kan ändå hitta såna personer i livet ändå, även om man kanske inte lever ihop med en sån människa, så kan man få antingen då professionell hjälp eller någon vän, alltså en riktig vän som kan ta emot det där och se en helt och fullt.
Men om hon är sårbar då, hur reagerar du då?
Jo, men vi, jag upplever nog att vi har ett väldigt jämlikt förhållande på det sättet, att jag är också
rädd.
Jag är inte heller rädd för hennes mörker, så att säga. Hon kan bli väldigt mörk. Men jag tror att vi har mötts i det, helt enkelt. Att vi liksom triggas lite av den andres hela spännvidd. Liksom. Att vi blir inte alls rädda för det, utan vi är där. Vi försöker finnas där för den andra då, lyssna och stötta liksom, men också låta den andra vara i den där känslan. Inte liksom försöka, ja men kan vi inte göra det här så känns det bättre. Alltså det där funkar ju inte. Att man får vara kvar i sin känsla och kanske gå in i den.
Vem blir du då när du blir sårbar? Vem blir du, eller hur yppar det sig på dig liksom?
Om du tänker sårbarhet som är lika med att vara nedstämd, eller hur tänker du? Eller?
Nej, men jag tänker att för mig är sådär, jag tänker på min högkänsla, att om jag inte fått sova ordentligt och inte äta och jag
har
haft igång mycket, så kanske jag blir sårbar i det.
Jag blir liksom lugn. Uh-huh. När jag känner att jag får ge uttryck för vad det nu än är för känsla, och det blir mottaget av en mottagare, i det här fallet då min närmaste, min kärlek som jag har nu, då blir jag alldeles lugn.
Ja, just det.
det går ganska fort. Ja, bekräftelsen gör att jag nästan direkt hamnar i någon sorts vila. Ja, det kan ju vara att jag börjar gråta för att jag behöver gråta och för att det känns skönt att få gråta ut den där känslan. Men det går ganska fort till att jag hamnar i en vila faktiskt.
Och det är så, det här är så otroligt viktigt det du säger just nu, om jag får stanna lite med. För att om människor förstod hur lite man kan göra, hur viktigt det är med bekräftelse, att bli sedd, att bli lyssnad till, att man stannar upp. För jag tycker många människor kommer med påståenden istället för att man frågar. Så kommer man med påståenden direkt. Just det. Du är alltid sån, man liksom bättrar på med det som man inte behöver. Men ibland kan ju det också, en kram kan ju få en att brista eller att en fråga eller så. Och det är så viktigt det du säger, för vi människor måste komma ihåg det. Att det kan räcka med bekräftelse. Jag ser dig, jag ser att du inte mår bra. Jag ska inte fråga vad det handlar om, men jag finns här. Om det är något. Ibland kan det räcka.
Ja, det kan räcka jättelångt.
Plocka bort mycket, det är som att skala en lök. Liksom.
Ja, och jag har märkt att i min roll som, jag har alltid varit en sån här hjälpare, en som ska fixa till det för andra och ska ställa upp och vara snäll och hjälpsam och vara liksom Jesus och vara jättefin och stöttande alltid. Och jag har haft svårt med det, att släppa det, att låta den här personen som känner någonting eller upplever någonting, att bara låta den vara och bara finnas där, precis som du säger. Inte försöka lösa det där problemet, utan bara vara i känslan. Tillåt dig att vara i din känsla. Och sen när man väl har fått vara i den känslan och man har just blivit bekräftad i känslan, ja, men då släpper det ju kan antagligen efter en stund. Eller så gör det inte det. Och vad gör det liksom? Måste vi hela tiden vara så jävla glada liksom? Ja, men det är ju det där. Ja, okej. Okay, jag är ett vrak nu en timme. Jag gråter för minsta lilla grej. För jag är, ja, jag kanske är trött. Och jag kanske är hungrig. Det kanske är såna här basala saker. Men det kanske också är någonting som händer på jobbet. Eller någonting som händer i mitt liv relationellt, som jag inte riktigt kan hantera. Ja, men låt det vara då en stund. Det är okej att vara arg. Det är okej att vara ledsen. Det är okej att vara frustrerad.
Ja, fast jag tycker inte att vi har inte ett sånt samhällsklimat.
Nej,
jag tycker inte att vi har inte det. Alls i det.
Nej.
Och det är det som gör att man kan känna att vi sminkar det. Vi kallar det.
Absolut.
Sminkar och sminkar.
Jättemycket. Och då tänker jag den här sårbarheten. Det handlar ju om det. Det är precis det handlar om liksom. Och egentligen handlar det, spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Nej. Eller den eller hen liksom. Utan varje människa behöver få tillåtelse att få vara människa helt enkelt. Och vi får ju inte det.
Nej, och det är därför tror jag att många tvekar också. För att man är ju väldigt, det är väldigt osäkert i det där. Och kanske att man bär på skam att man har med sig situationer där det inte har fallit ut så väl.
Ja, absolut.
Jag har ett sånt där, det här när folk kan börja skratta nervöst när man säger någonting jobbigt. För att man inte vet, man kan ju bli klumpig i det om man inte, det är vissa människor är medvetna om det, att det kan bli lite fel sådär. Och det tänker jag ibland att, vad handlar det om egentligen? Handlar det mer om den andra personen då? Att man blir så nervös. Och det kan ju också vara, om man nu är en sån en givare och hjälpare som du är din person. Om man har mött så det av förakt. Eller att någon bara, nej men det där kan inte jag. Eller skoja bort. Eller det kan ju vara vad som helst. Då kanske man inte vågar försöka. Det är det jag tänker om man är en ungdom. Eller om man är, om man inte möts så där. För återigen, det är så viktigt att bli bekräftad i det. Mm. Att någon ser det.
Mm.
Och är det inte vårdnadshavare, så kan det vara lärare. Det kan vara att det är någon som ändå fångar upp det här. Och jag tror att det finns många frustrerade människor, både män och kvinnor, som just har kanske visat sig sårbar och inte fått den responsen som du pratar om.
Mm.
Och så har man kapslat in sig mer och mer,
ja,
i det. Och
verkligen.
Sen är det som en tunga.
Ja.
Och då
det är super. Det krävs ju enormt mycket för att bryta igenom det sen. Mm.
Ja. Vad är det värsta som kan hända då? Alltså det här, jag gråter ju väldigt, väldigt mycket. Jag har alltid gjort det. Och det renar väldigt mycket för mig. Och då vet jag grät ju alltid mest på alla skolavslutningar. Och så var det en jul. Jag grät, jag kunde inte sluta gråta. Det var bara någonting, jag blev så berörd. Och hela den här julspelet som var. Mm. Och det var en pappa som kom fram och pekade på mig så här lite från sidan. Att, mycket tårar där eller något sånt där.
Mm.
Och då fräste jag någonting till honom. För jag blev provocerad av det. För det var jobbigt nog för mig. Jag kände det att jag var så där Helena Bergström. Satt och snubblade liksom. Men så tänkte jag sen, men det handlade ju mer om honom. Han blev så nervös av det att jag visade. Jag sa någonting att känslor syns. Så brukar jag säga till barn att känslor syns. Jo. Man blir liksom varm i händerna och man blir röd i ansiktet. Och man kan ha angry birds i magen liksom. Så ont i magen kan man faktiskt ha. Mm. Alltså så här. Och så tänker jag att det är åtgärd, att det är kopplat med skam mycket. Mm. Alltså det är absolut. Verkligen en sån viktig grej att bryta de här skamspiralerna.
Ja, men det kan vara skam. Det kan ju vara andra reaktioner som man möts. Nu gör jag en referens till Mellon igen då.
Ja, vi kör Mellon.
För en vecka sedan då i lördags då var det ju Anders Bagge som sjöng sin låt. Mm. Och han har ju en bakgrund då som artist. För länge sedan var han ju artist. Men han hade ju otroligt svårt att hantera. Och jag tror att det egentligen handlar om det här som vi pratar om nu. Mm. Han hade svårt att hantera sin egen sårbarhet. Mm. Att han blev så påverkad av den här situationen när han stod på scen. Så att han orkade inte med det. Det är ju det som man brukar kalla för att man får scenskräck. Alltså att man blir så känslomässigt berörd på olika sätt. Man kan liksom inte kontrollera det. Och det kan bli väldigt traumatiska upplevelser av det. Nu hade han ju valt att utsätta sig för det här igen, fast långt, långt senare, när han då är liksom en medelålders man. Och så ställer han sig på den här scenen inför hela svenska folket och sjunger sin låt. Och han är ju oerhört spänd. Jag vet inte om du såg det.
Nej, men jag hörde Sager berätta
om det. Ja, han var ju så otroligt. Man såg ju på honom. Det var liksom
dödsskräck.
Ja, men gör det.
Han pratade om sin självkänsla, att han hade dålig självkänsla.
Och när han hade sjungit, alltså det var lite så att han under låtens gång, under de här 3 minuterna, så går han igenom en metamorfos. Alltså han går igenom en förvandling. Han är liksom helt förskräckt i början. Och sen så är det som att han kommer in i det mer och mer. Och börjar blunda mer. Alltså vara mera i musiken själv. Och strunta i andras reaktioner. Då är vi där igen. Jo. Så att han gjorde det ändå väldigt fint. Han gjorde det bra liksom. Han har en jättefin röst. Men han var ju väldigt spänd. Och man hörde ju det. Man såg det ju framförallt på honom. Man kände bara, jag måste gå fram och hålla dig i handen och krama om dig. Så var det. Ja. Men grejen var, det intressanta som hände var ju att när det då visade sig att han hade gått vidare, han hade vunnit. Han blev totalt knäckt, den här vuxna mannen. Och det som händer då är att en av programledarna,
jag vet inte ens vilka som är programledare i år, herregud.
Den ena är ju Oscar Sia och sen är det hans högra hand då. Och hon har jag glömt namnet på. Fara heter hon, Fara. Hon går fram till Anders Bagge och ser ju det här, att han håller ju på att bryta ihop.
Är det från spåret, Fara?
Hon har nog varit med där också, ja. Precis. Hon jobbar på P3.
Ja, det är hon.
Väldigt fin person, tycker jag. Ja. Och hon går fram till honom och liksom vill bara, hon är en mamma som kommer fram till honom och vill bara liksom ta hand om honom, säga snälla saker till honom, klappa på honom. Och han är liksom helt, han skulle ju egentligen bara kunna bryta ihop fullständigt, alltså bara rasa ihop. Nej, men han höll ju i liksom. Fast han bara försöker säga någonting liksom. Jag har inget självförtroende, säger han till slut. Ja, det är så oerhört berörande. Och det säger egentligen allt om det här som vi pratar om. Att där står den här, vad ska man säga, uppburna personen som ändå har suttit i Idoljuryn i massa år. Han är känd, jättekänd, han har fått en massa erkännande. Men han står där och är den här lilla, lilla, lilla människan. Lilla pojken helt enkelt. Som bara vill bli bekräftad.
Men då
och det, hon gör ju det där. Men samtidigt så hade hon ju, hon försöker ju också hålla i honom så att han inte just ska bryta ihop. För det funkar ju inte riktigt i direktsändning i Sveriges största tv-program. Om han, Anders Bagge, skulle liksom typ bara lägga sig ner och ligga i fosterställning och bara, jag är en liten, liten pojke som just nu bara vill bli hållen liksom. Men det var precis så det var. Och sen försöker de liksom trösta honom och bara liksom klappa på honom och det är okej, det är okej. Alltså det här var otroligt fascinerande. Du måste kolla in det. Och ni som lyssnar på den här podden, kolla in det. Det är verkligen ett moment utifrån det här med manlig sårbarhet. För han visade ju sin sårbarhet. Men man hade ju önskat att han hade fått göra det ännu mer. Att man nästan hade brutit hela programmet. Man bara hade pratat om det här. Hej Anders! Tack för att du sjunger för oss. Tack för att du visar att du är en människa som har känslor, som upplever saker som... Ja.
Men då är inte hon ganska bra, Carina Bergfeldt, hon har ju mycket sådär med känslor. Jag tänker han, David Lager, kan svänga på att du sin video på det här biopolariteten.
Ja, just det.
Hon pratar om det ganska öppet sådär.
Ja, just det.
Hon sätter ju samma människor. Ja. Och ibland är det ju väldigt smärtsamma och jobbiga.
Ja, jag vet att de har fått kritik för det nu också. Att det där, att vissa tycker att det blir liksom lite väl exhibitionistiskt, så att säga, utifrån det här med att prata känslor. Sen så tycker jag att, ja, fast vi behöver prata om såna här saker. Vi behöver visa oss för dem vi är.
Jag tycker att hon har ju egen erfarenhet själv av väldigt hemska saker och sådär. Jag tänker att det är ju många klagar på sommarpratarna också. Det är så mycket att de har vissa känslor. Och jag vet ju han, René Mirro, var ju med och pratade om övergrepp och sånt där. Och så blir folk, men gud, de sitter och snyftar och gråter ut hos sin barndom. Men samtidigt kan de ju inte lyssna på det då. För jag tänker att det är så mycket viktigt som kommer upp där. Mm. Och det är alla åldrar och alla typer av människor.
Och där har vi förebilderna igen. Jag vet inte varför jag sa i början när vi började prata om det här att det finns för få förebilder. Mm. Det finns förebilder, absolut. Och ser man dem, då kan man också försöka spegla sig i dem och också lyssna på dem och få hjälp av dem.
Mm. Jag hade ju en sån, i hösten så var jag ju nere och föreläste i Burlövs kyrka där nere i Arlöv. Och det var faktiskt en sån ganska, ja men det var otäckt att jag blev så sårbar. Mm. Och jag hade åkt tåg då många timmar och så var det ett barn som skrek hela resan och jag visste att det här blir inte bra. Så. Och så när jag kom fram så var jag väldigt trött och hungrig och egentligen så ville jag bara gå in på toaletten och bara djupandas och vara själv. Mina prästerna var väldigt så social och han hade gjort varma mackor.
Så han bara tog med dig direkt liksom?
Han var en väldigt, väldigt fin person. Verkligen en fin person. Och han sa det är inte som Lund här utan det är väldigt intressant. Det är väldigt gemytlig människa, väldigt trevligt och sådär. Men det var någonting där och då att jag kom liksom inte ner riktigt i andning. Och så hade jag en mikrofon och jag kände att min röst höll lite. Den, hade jag inte haft mikrofonen så hade jag inte kunnat genomföra föreläsningen. För det var som att man blåser en ballong och så blir det liksom luften pyser ut. Så var det.
Mm.
Och så tänkte man låta det här och så började jag tänka på det då. Det blir man ju så att man tänker jättemycket. Och så tänkte jag, men nu är det en paus. Men då var jag alla på om jag ville prata och så. Det var ju jättegulliga människor. Men sen efteråt, jag skämdes lite, jag tog mig igenom den så jag var ganska sträng så här mot mig själv. Men så, jag var rädd också, så här var det, jag var rädd också för det var ganska otäckt, vi hade duckt, man skulle ta sig hem på kvällen. Jag tänkte att det här kommer ju inte gå, om inte jag säger till pressen att jag är rädd så kommer jag att tänka på det hela föreläsningen, hur jag ska ta mig tillbaka från tåget till Malmö.
Mm.
Så jag säger lite om honom, jag är väldigt rädd av mig, jag är rädd hoxen liksom, jag vill inte gå där på kvällen själv. Då skulle han åka det tåget på mig, så vi hade sällskap så då kunde jag släppa det då, han var ju jättefin. Så han följde mig till tåget och så åkte vi. Åkte han vidare från Malmö sen. Han bodde utanför. Och så skrev jag till honom. För att jag kände en slags skam att jag inte hade levererat. Så jag var väldigt sårbar. Och då så skrev han till mig. Då har man pratat med föreläsning. Det var så härligt att du var som det du pratade om.
Mm.
Mm. Att det nästan liksom gav en extra dimension.
Ja, fint.
Och jag,
så alltså, den sårbarheten och den utsattheten som du, ja, som du kände, ja, det blev en kvalitet, ja, i precis, föreläsningen.
Precis. Ja. Och då kände jag så här, men gud, liksom, men gud vad fint skrivet.
Ja.
Jag vet inte, det är Lars, min man, det är, så du måste se det här med, vilken trevlig person. Så här, alltså, mm, det var väldigt bekräftande. Och sen så, och det har jag tänkt så här ibland, för så tänker jag ofta när man är sårbar. Men vad är det värsta som kan hända? För jag är jätteduktig på att komma på det nämligen. Jag är väldigt bra på att komma på så här katastrofer.
Just det.
Så. Mm. Men när man säger dem till någon annan, mm, så lyfter man lite av det bara genom att säga det.
Mm.
Ibland behöver jag bara få säga dem och så, jo, har man fått ut det. Liksom,
men det är intressant ändå att din upplevelse, som ju blir nästan skrämmande på ett, mm, sätt då. Mm. Egentligen så handlar det återigen om normen. Eller hur? För det är ju som att normen säger att nej, men du ska vara stark, du ska vara stabil, du ska ha en andning som är djup och trygg och allt det där. Alltså, du hör ju själv. Ja, fast precis som de beskrev då, att du visade just detta. Och det är ju det som är grejen. Att, jag tänker på konsten igen då. Att vi berörs ju som allra mest av någon som är känslig, som är sårbar, som har en röst. Säg att det är en teaterperson eller en dansare eller en sångare eller vad det nu är, en författare. Det är ju det sköra vi vill åt liksom. Det är det sköra som vi berörs av. Det är det som vi kan liksom känna med och för. Och ändå så är det som att vi bygger upp murar för att skydda oss från det där sköra.
Men ja, det är väldigt dumt.
Det är motsägelsefullt, eller hur?
Det är väldigt motsägelsefullt. Jag tänker så här. Jag sitter inte här och gnäller mig, utan jag har ju gjort mitt ett ansikte som högkänslig. Och det kan ju inte jag säga, för jag har ju varit med i tidningar och pratat om detta. Och det är okej, okay. Jag kan liksom inte sitta och återkoppla i det. För det har jag ju gjort liksom så.
Ja.
Men jag kan känna väl att det blir ibland... Ja, men det beror på att du är så högkänslig. Så använder man det som en ursäkt, förstår du?
Ja, just det.
Men du gråter för att du är hög, alltså hela tiden.
Ja,
det kan faktiskt vara så att jag bara är trött, eller att jag bara är i lotta, eller att man bara är. Du behöver inte ha någonting med högkänsligt att göra.
Ja, just det.
Och det är lite sådär att människor vill ju facka in.
Mm.
Och det här att man är stark för både och då är det lite så här, hon är inte skör och inte stark. Alltså det blir jobbigt då.
Mm.
Och det är därför jag har kallat på det för känslostark. För jag vill lyfta att det är en styrka, att det är något fint, att det är en superkraft och så.
Just det.
Så att det har jag ju valt, så jag tycker mer om det ordet då.
Mm.
Och det är ju en sån här grej att... lite sådär... just det här med gråta, som jag är väldigt sådär... Att det är viktigt att man får göra det. För om man tänker tillbaka på bebisar, om man tänker så något som det lilla barnet som börjar gråta för att de slår sig, så vill man titta på fågeln där ute. Alltså man vill ju försöka få dem att titta på någonting annat.
Just det, de ska släppa.
De ska släppa och vara kvar i sin sorg eller sin ledsam över det. Och det är ju en sån här grej att... det tänker jag ganska mycket på. Mm. För det är ju egentligen en sån här fostrande period. Jag tror att både har vi varit med om säkert jättemånga gånger.
Absolut. Ja. Man ska distrahera.
Ja, liksom. Distrahera
och ta bort känslan.
Ja.
I och med det. Det är ju det man försöker göra. Ja. Man ska rikta liksom uppmärksamheten åt ett annat håll. Ja. För att den här känslan som du har nu, den är egentligen typ inte okej. Okay.
Precis. Och alltså, det väcker väldigt mycket skam med mig. Det är det som blir så jobbigt. Att det är inte själva alltså sådär. Och det är återigen är det där enkla som du pratade om innan, att bekräftelse och bli sedd, och att man bara, jag hör dig, jag ser dig, jag hör dig, jag förstår dig, men inte komma med ja, men det beror på det, eller det beror på det, eller men sån här har du alltid varit, eller det. Men jag tänker att det här är inte så enkelt.
Nej, det är det inte. Det är otroligt komplext. Jag kan berätta att jag, för några år sedan så hade jag en väldigt svår period yrkesmässigt, där jag hamnade i en stor utsatthet. Och det, den utsattheten, den bottnade lite i att jag upplevde att jag
hade rätt att få vara just en hel person, att, att ge uttryck för olika känslor och vara den jag är, helt enkelt. Och, det, och jag upplevde ändå att jag var professionell i mitt uppdrag, det som jag hade då. Men tyvärr så, så blev inte det så... Det, av olika anledningar så blir det ganska kostsamt för mig personligen, yrkesmässigt. Och det, det tog väldigt hårt på mig, för att jag kände att jag var precis i en sån förändringsprocess där jag ville tillåta mig att vara sårbar och känslig och en hel människa, så som jag uppfattar att man ändå ska få vara. Men det, det som hände då var att jag återigen faktiskt tog hjälp. Och då, då fick jag kontakt med någonting som heter self-compassion. Det är, det är ett begrepp, alltså, det finns massa olika varianter på det där. Men self-compassion bygger någonstans på att man då själv bekräftar sig själv. Så att om man nu inte orkar gå till någon annan för att liksom bekräfta den man är, så är just self-compassion en väg att gå.
Är det självkänsla du tänker, eller?
Ja, precis. Och där i, när man jobbar med self-compassion, så handlar det om att faktiskt se då att man har flera olika egenskaper, och de här egenskaperna har vi människor, och vi behöver jobba vidare med dem. För det handlar ju någonstans om empati, men man måste också ha empati gentemot sig själv. Alltså man behöver vara snäll helt enkelt mot sig själv. Men där pratar man både om styrka, man pratar om att man ska vara vänlig, man pratar om att man ska vara vis, alltså ha vishet. Man pratar om acceptans, att man ska acceptera. Och man pratar om att man ska vara icke-dömande, både mot sig själv och andra. Och det där går liksom både i kommunikation med andra människor, men också i den egna kommunikationen med sig själv.
Den inre rösten.
Den inre rösten då. Mm. Och för mig har ju det varit en jättestor hjälp att jobba med self-compassion, för jag kan inte gå i terapi hela tiden. Och jag kan inte kanske... det här med att man tar hjälp av andra. Jo, men ibland kanske inte det finns tid för det. Men då, då får man ju faktiskt ta hand om sig själv. Och det är jätteviktigt. Och varför börjar jag prata om det? Jo, men i det så ryms också hela det här, sårbarheten helt enkelt. Den ryms i det här. Och det handlar ju om att acceptera sin inre sårbarhet. Och de, ja men de, den rikedomen som man bär på. Allt mörker, allt ljus och allt däremellan.
Men jag kan känna det mest barn. Kan jag känna att man är... där vill jag alltid vara supermamma. Jag vill lite sådär, jag vill inte egentligen vara sårbar. Mm. Och det var ju någon gång, det var ju när jag var så liten och ynklig och kände mig jättesårbar och grät. Jag började ursäkta mig till min dotter. Och då tittade hon på mig och sa såhär: men mamma, du har ju vunnit ett pris som årets känslovisionär. Ska jag ringa dem och ta tillbaka priset? Det är ju därför du har vunnit det priset, för att du vågar vara sårbar. Och då tänkte jag så här: ja, en 16,5-åring kan vara klokare liksom. Det är
just där. Ja, men precis.
Nu har vi pratat en timme nästan, ska börja avrunda här nu, så får vi se.
Vi ska göra det. Men det är ju jätteintressant, om man nu ska återgå till den familjen. Familj och kopplingen då till mannen i familjen. Jaha. Eller mannen i samhället. Mm. Att, nej men att... återigen då, att man får vara sårbar. Man får det. Man har rätt att få vara det. Man behöver inte vara... alltså, om man nu är arg, jo, det är klart att då behöver man behöver handskas med sin ilska då förstås. Att man inte sårar någon annan eller skadar någon annan. Men just ilskan i sig, den måste man få ge uttryck för. Så är det liksom. Och sorgen och frustrationen och allt vad det nu kan vara liksom. Det är... ja, jag tänker att om man nu är en förälder, en vuxen förälder, och man har barn, att barnen då ser det där hos en. Jo, men så länge man inte skadar barnen, alltså... för att de behöver också se att man är en hel människa. Då kan ju de lära sig av det också, om man kan prata om det. Jag tror att man kan prata om det först när man också vågar visa det.
Och de män som har vågat visa sig sårbara men som har mötts av det här föraktet? Har du någonting som du skulle kunna ge dem så här på slut? Alltså någonting eller?
Jo, men det kan också vara så att mottagaren helt enkelt faktiskt inte riktigt är förmögen att ta emot.
Precis.
Och då kanske man behöver rikta sig någon annanstans.
Ja.
Och jag menar inte att man lever man i en relation, men man kanske inte behöver ge upp relationen för det.
Nej.
Utan man kan ta hjälp någon annanstans.
Ja,
absolut.
Att man ska ta hjälp.
Ja. Av någon som kan ta emot och som kan bekräfta, som har den kunskapen och förmågan.
Ska vi avsluta med de orden, tycker du, Tobias?
Det tycker jag. Ja.
Tack så jättemycket.
Ja, men tack själv.
Jag lever sårbarheten.
Ja, vi kanske får göra en del två.
Ja, men
med saker som vi inte hann med.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Vi bestämmer det. Vi gör det. En höst kanske. Ja. Tack så mycket.
Tack, tack.
Företaget Rhapsodyn finns i Mariestad och är ett småskaligt familjeföretag. Rhapsodyns ekologiska hudvård är storslagen i all sin enkelhet. Företaget sponsrar med en tävling och två härliga läppsirat som innehåller vegetabiliska oljor baserat på rapsolja, solrosolja, jojobaolja och fuktgivande kandelilla. Myrika vax hämtat direkt från närliggande natur och är dryg, vilket minskar klimatavtrycket. Ceratet finns i naturell smak och i hallonarom. I min nu kommande tävling i Instagram hittar ni under kontot Charlotta_Lagerberg en utlottning där man kan vinna två cerat från Rhapsodyn, en olja från Ordinary och en necessär från mitt tyg Art by CLT med en ros på. Passa på och tävla! Mars månad möter ni mig med föreläsningen Sorgmantel. Först ut Falun familjekällan 2 mars. 9 mars kan ni lyssna på den online gratis vid MBV. 17 mars kan ni lyssna på mig vid Medborgarskolan Göteborg. Sedan så finns jag vid Harmonymässan i Stockholm 26-27 mars. Där erbjuder jag i år vägledande samtal på 30 minuter för dig som vill bli coachad eller vägledas kring de ämnena jag samtalar kring och om. Det kommer finnas böcker och konst till försäljning och jag ser förstås med glädje fram emot att träffa dig. Sist jag var där 2019 träffade jag jättemånga personer jag hade mött på både föreläsningar och boksigneringar och det var så jättehärligt och roligt. 30 mars kör vi Sorgmanteln igen, Medborgarskolan Varberg den här gången. På min sida charlottalagerbergtunes.se kan man följa kalendariet. Om du uppskattar min konst så kan ni se vid showrooms live shopping och då finner ni datum för mina olika live shopping på artbyclt.se. Jag tipsar förstås om boken Orkidébarnet i den här podden som handlar mycket om högkänsligt sårbarhet och skam. Ni får gärna kommentera här på min sida Lottas text och skrift om ni har frågor från dagens poddprogram. Och jag vill ytterligare tipsa om boken Brené Brown, Mod att vara sårbar. Jag tycker fortfarande boken är högaktuell. Jag vill också tipsa om manlig sårbarhet och rekommendera Kalles fina sida www.sårbarhetsdepartementet.se. Och sist men inte minst vill jag önska er en riktigt skön månad och det kommer då ett nytt program i april månad. Och ja, sist men inte minst så ska ni få lyssna på Tobias fina musik och låten kommer här idag. Time.
feel. Love will prevail. Love is always real. Love is the way. Love is what I feel. Love will prevail. Love is always real.
What I feel.